Den 27 maj 1997. Sverige och om raset i Vagnhärad.
Trosa kommun tar idag tillbaka löftet att stå för självrisken för de fastighetsägare som fick sina hem förstörda av raset i Vagnhärad. Det skulle nämligen bryta mot kommunallagen om kommunen skulle stå för sådana kostnader. Och för villaägarna så kan det innebära självrisker på 100 000 kronor.
Några gråter man tröstar varandra i Vagnhärad idag. Det känns overkligt att överge hus och hem utan att veta om det går att återvända. 33 villor som bedöms finnas inom riskområdet håller på att evakueras. Militär från P10 Strängnäs kom idag för att hjälpa till med evakueringen. Mitt i denna tragedi backar kommunledningen i Trosa från sitt löfte att ekonomiskt stå för självrisken i villaägarnas hemförsäkring. Kapital till enskilda medborgare står i strid med kommunallagen, säger juristerna idag. Självrisken är på 10% och det innebär att de som fått en miljonvilla förstörd vid raset får betala 100 000 kronor i självrisk. Något som man hoppas på att kommunen skulle gå in och hjälpa till med.
Ja, det var ju emot kommunallagen och jag kan ju inte göra någonting annat än att följa den. Och det är hårt och det är brutalt, men så är det, va? Men självklart är det ju på det sättet att vi måste ta med det i den politiska bedömningen när vi tittar på de frågorna.
Men de här husen byggdes med kommunala bygglov som sa att det var okej. Borde då inte utgå kommunal ersättning för skadorna?
Ja, är det så att man kommer fram till att kommunen har ansvaret, då är det ju självklart som så att då blir ju läget ett helt annat. Men är det så att kommunen inte har ansvaret, ja då är det läget, så att säga.
Vad gör ni den då? Alla 33 kommer och kräver inlösen av husen för att de inte vågar flytta tillbaks.
Ja, den frågan är något för tidigt väckt.
Idag säger flera av villaägarna som evakuerats att de inte vill flytta tillbaka. Det innebär att husen kommer att stå tomma och övergivna. Men vem ska ersätta dem?
Det är det mest knepiga i det här fallet, hur man ska göra där. För har man ingen skada på huset och då kan ju inte försäkringsbolaget gå in och ersätta någonting. Så där får man ju se hur man ska göra.
Vem ska ersätta dem då? De står med en villa på ett värde på över 1 miljon.
Ja.
De vill inte flytta tillbaka.
Det är det som är problemet.
Rasrisken i Vagnhärad finns kvar. Så sent som igår kväll rasade en cykelväg. En vakt vid villorna såg raset.
Han står där som säkerhetsvakt. Och det han ser då, det är att den här häcken darrar till. Och sen så sjunker marken. Och man får ett djup på två, tre meter ner. Och det här går momentant i princip. Det går på några sekunder.
Livet har förändrats snabbt för villaägarna i Vagnhärad. Idag är dyllen borta och många undrar över framtiden.
För 20 år sedan så drabbades Tuveområdet av ett liknande ras. Och år 1977 så lät alltså en reporter så här.
Jag står på Tångenvägen i Tuveområdet i Göteborg. Det är som en scen ur det överlevande tv-serien som går just nu. Ett helt villaområde, fullständigt tyst, evakuerat. Det enda som hörs, det är elverkets generatorer som står utanför området. Fågelkvitter och några enstaka människor som in i det sista håller på att samla ihop de personliga småsaker, papper, värdepapper som man kan få med sig i en sopsäck eller någonting annat in i bilen och köra härifrån. Bilarna är för länge sedan borta. Här är fullständigt öde. Vi står så att vi ser inte raset. Härifrån syns ingenting som skulle kunna tyda på någonting ovanligt utom att det är alldeles tomt. Husen är tomma, släckta, inga bilar i garagen, garageportarna öppna. Ingenting syns, men man förstår att här är någonting overkligt som har hänt. Någonting ovanligt och någonting otroligt otäckt för de som bor här. Människor evakuerade till släktingar, till vänner, står i kö för att få lägenheter. Det finns det ju i Göteborg att få tag på. Men det måste vara en fruktansvärd chock för många människor. Man står nu och väntar. Inget arbete pågår i gropen. Ingen vågar egentligen göra någonting utan de geologer, geofysiker som går runt och mäter genom att borra borrkärnor ner i leran under husen för att se vad som kan hända och när det kan hända, om det händer. Nu kommer några människor på vägen bärande på kappsäckar och en del lådor. Får jag fråga vad ni heter?
Leif Svensson.
Du bor här inne?
Ja.
Vad har ni fått med er?
Vi har fått med oss det mest nödvändiga, det mest personliga, om vi säger så.
Tror ni att ni får komma tillbaka?
Ja. Nej, om man ska vara realist så är det väl kanske mycket små chanser att vi kan flytta hit igen. Där, i vårt hus, det tror jag.
Har ni fått med allting ni verkligen vill ha?
Nej. Det har vi inte.
Har ni fått någonstans att bo?
Ja, det har vi.
Genom myndigheterna eller genom...
Nej, genom släktingar.
Leif Svensson, en av dem som tvingas ge sig iväg på grund av risken för nya ras i Tuve.
9 människor dog den gången då 67 hus drogs med i raset.
Ett område motsvarande 37 fotbollsplaner försvann vid raset i Tuve på Hisingen i Göteborg. Skredet tog 9 människors liv. Det var för 20 år sedan.
Den 26 maj 1997. Sverige får en FN-fredsstyrka.
Sverige kommer från nästa sommar att delta i en militär snabbinsatsstyrka som ställs till FNs förfogande. Beslutet undertecknades av de skandinaviska försvarsministrarna idag. Och det innebär att Sverige får kontraktsanställda soldater.
Personalen i den nya snabbinsatsstyrkan Sherbrig, Standing High Readiness Brigade, brandkåren kallad, kommer i första hand att rekryteras bland sådana som har erfarenheter från FN-insatser eller den NATO-ledda operationen i Bosnien. Nu får Sverige en form av korttidsanställda soldater eftersom alla som ska delta måste skriva kontrakt på ett år. Idag undertecknade de nordiska försvarsministrarna det avtal som ska leda fram till att styrkan kan förverkligas under 1998. Den norske försvarsministern medger att samarbetet kan ge andra effekter än att sätta en brandkårsstyrka på fötter.
Planer är ju gradvis att utveckla ett tättare försvarspolitiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Vi kan tjäna mycket på det utdanningsmässigt. Utveckling av nya vapensystem, andra typer av materiell. Vi har nu under diskussion ett projekt på att utveckla bättre miniryddningsmateriell för exempel.
I Sherbrig ska också Österrike, Kanada, Holland och Polen ingå. En permanent stab tillkommer redan i sommar. 3 svenska officerare ska ingå i den. Larmtiderna kommer att bli korta. 15 dagar efter en framställan från FN ska brigaden, eller i varje fall en del av den, kunna vara på plats i ett orosområde. FNs fredsbevarande verksamhet har ofta varit byråkratisk och omständlig. Med handplockad personal som kan sättas in direkt efter ett politiskt beslut hoppas man kunna råda bot på saktfärdigheten.
Onsdag den 28 maj 1997. Sverige.
Ja, Sverige ska inte gå med i EU:s valutaunion EMU under nästa mandatperiod om inte frågan först tas upp i ett nyval. Det är statsminister Göran Persson och finansminister Erik Åsbrink överens om, erfar Ekot. På fredag kommer troligen Socialdemokraternas partiledning i verkställande utskottet att fatta beslut om partiets linje i EMU-frågan.
Att den socialdemokratiska partiledningen kommer att säga nej till att Sverige ska gå med i EMU från början har stått klart länge. Det ingick i uppdraget till de politiska tjänstemän som formulerat utkastet till yttrande över de motioner som handlar om EMU inför höstens partikongress. Den känsliga frågan har varit hur man motiverar att Sverige, som ju i andra sammanhang, berömmer sig över att ha uppfyllt kriterierna för att få vara med i EMU, nu inte ska vara med från start. Därför har också yttrandet, enligt vad Ekot erfar, stäms av med socialdemokratiska företrädare runt om i EU inför partiledningens beslut. Och enligt vad Ekot erfar så är det viktigaste argumentet för att socialdemokraterna vill vänta det utbredda folkliga motståndet mot EMU. Osäkerheten om vad EMU betyder för det nationella självbestämmandet. Svenska folket är inte moget. Det har gått för kort tid sedan folkomröstningen. Ett annat argument är att Sverige ännu inte är tillräckligt ekonomiskt stabilt för att gå med. Budgetsaneringen har precis genomförts och det kan komma bakslag. Att arbetslösheten är för hög är ytterligare ett argument mot medlemskap nu. Samtidigt vill partiledningen hålla öppet för att Sverige ska kunna gå med senare när man också vet hur valutaunionen utvecklats, som Göran Persson brukar säga. Och frågan är då vilken handlingsfrihet en eventuellt kommande socialdemokratisk regering vill ha för att gå med i EMU under nästa mandatperiod.
Reporter Anders Jonsson. Hur uppfattar man då den tveksamma svenska hållningen till EMU i omvärlden? Det ska vi spegla i några rapporter från våra korrespondenter, och vi börjar i Berlin.
Här i Tyskland ser man med stor förundran på Sveriges agerande i EMU-frågan. Om Sverige som accepterat Maastrichtfördraget väljer att stå utanför kommer det av många tyskar att anses både som ett avtalsbrott och som en direkt oförskämdhet. Finansminister Theo Weigel har aldrig accepterat Göran Perssons och Erik Åsbrinks egna tolkning att Sverige inte behöver gå med i det europeiska växelkurssamarbetet som alla andra ansökarländer. Det var därför med tydlig adress till Sverige som Theo Weigel vid den senaste förbundsdagsdebatten om EMU sa att medlemskap i valutaunionen kräver att man varit medlem i växelkurssamarbetet minst 2 år före inträdet. I klartext, Sverige kan inte bli medlem från starten även om landet skulle vilja. Vi har helt enkelt inte följt spelreglerna. När jag nyligen samtalade med Tysklands utrikesminister Klaus Kinkel, som är en mer vänlig och diplomatisk person, sa han däremot att Sverige är välkommet när det politiska beslutet mognat fram. Ett uttalande som speglar att man här i Tyskland har svårt att hänga med i de svenska inrikespolitiska piruetterna. Vill svenskarna inte vara med så får de skylla sig själva. Thomas Nordgren, Berlin.
Här i Danmark finns det en stor förståelse för Sveriges tvekan inför EMU. Danskarna är nämligen minst lika försiktiga själva. Faktiskt är det så att Danmark tills vidare helt har avsagt sig att vara med i det europeiska valutasamarbetet. Det var en av de saker som det danska folket sa nej till när de folkomröstade om hur Danmark skulle förhålla sig till EU för 4 år sedan. Danmark står alltså tills vidare utanför EMU ända tills en eventuell ny folkomröstning säger något annat. Däremot skulle Danmark rent ekonomiskt mycket väl kunna vara med i den gemensamma valutan, för så bra är de danska statsfinanserna. Arbetslösheten är visserligen hög men ändå på nedgående, inflationen är under kontroll och tillväxten är bland de högsta i Europa. Så att Danmark tills vidare säger nej till den gemensamma valutan beror inte på ekonomin utan på att det danska folket är skeptiskt till hela EMU-projektet. Nina Benner, Köpenhamn.
Det finns nog inget annat land som följer den svenska EMU-debatten så ingående som Finland. Inte minst eftersom Sverige och Finland konkurrerar på en rad områden, framförallt när det gäller skogsindustrin. EMU-motståndarna i Finland har pekat på faran för Finland att ge upp sin nationella valuta som styrinstrument. Om den svenska regeringen säger nej till EMU-inträde redan 1999 så kommer detta givetvis att utnyttjas av EMU-motståndarna och EMU-skeptikerna i Finland. EMU-motståndet är kanske inte starkt i Finland, men det är känt att majoriteten av riksdagsmännen ännu inte vet hur de ska rösta när frågan tas upp i riksdagen i början av nästa år. De flesta opinionsundersökningarna visar också att väljarna kan tänka sig att gå med i EMU, men förutsatt att även andra länder gör samma sak. Och i det sammanhanget nämns alltid Sverige. Den finländska regeringen har å sin sida redan fattat sitt beslut. Finland ska gå med i EMU redan 1999. Enligt statsministern Paavo Lipponen är Sveriges ställningstagande inte ett större problem. Och det antyds från den finländska regeringen gång på gång att Sverige kommer att gå med i EMU förr eller senare. Och att Finland då plockar hem viktiga poäng genom att hinna före och visa sig vara en mer medgörlig EU-medlem.
Vår Helsingfors-korrespondent Vladislav Savic.
Den 28 maj 1997. Efter fullgjort uppdrag lämnar fredssamordnaren Carl Bildt sin tjänst i Bosnien.
I ett tal igår kväll i Haag lämnade Carl Bildt sitt testamente från sin tid som fredssamordnare i Bosnien. I långa stycken var han mycket kritisk till hur EUs gemensamma utrikespolitik fungerar. Hans slutsats är att politisk handlingskraft kräver militär uppbackning. EU bör därför enligt Bildt så långt som möjligt smälta samman med Västeuropeiska försvarsunionen VEU.
En gradvis sammansmältning är alldeles övertygad om att det kommer bli. Och den svenska regeringen har gått en liten bit på den vägen. Jag vill gå något snabbare fram. Inte 100% är vi inte mogna för. Det finns inte förutsättningarna för. Men att vi måste kunna ha militära instrument i en effektiv fredspolitik, en europeisk sådan, det tycker jag den bosniska erfarenheten lär oss mycket tydligt.
Det stora hotet nu mot säkerheten i Europa kommer enligt Carl Bildt från det som han kallar fattigdomsbältet i Sydösteuropa. Detta sträcker sig från Bosnien, Montenegro och Albanien genom Serbien och Makedonien in i Bulgarien och Rumänien. Men frågan är hur mycket EU har lärt sig av fiaskot till Bosnien. I Albanien misslyckades EU återigen med att ta sitt ansvar enligt Carl Bildt. Och han menar att det finns en risk att EU håller på att sticka huvudet i sanden när det gäller den alarmerande situationen i Kosovo. En stor del av Bildts långa tal igår kväll på Utrikespolitiska institutet här i Haag var en skarp vidräkning med EUs gemensamma utrikespolitik. Han berättar bland annat om EU-kommissionens utsända i Bosnien som kämpar en ojämn kamp mot en enorm Brysselbyråkrati. Senare idag här i Haag kom USAs president Bill Clinton och Europas ledare att högtidlighålla 50-årsminnet av Marshallplanen. Det stora amerikanska återhämtningsprogrammet för det krigshärjade Europa efter andra världskriget. Och Carl Bildt ser stora paralleller mellan Marshallplanen och återuppbyggnadsarbetet i Bosnien.
Oh ja, jag brukar ofta säga det till de bosniska myndigheterna att ni får 4 gånger mer pengar än vad Europa fick i Marshallplanen efter 1945. Men det som lyfte Europa efter det andra världskriget var inte den ekonomiska hjälpen från USA utan var de ekonomiska reformerna, framförallt i Tyskland. Liberalisering av ekonomin, valutareformen. Och det är deras förmåga att i Bosnien nu göra avgörande ekonomiska reformer som kommer att avgöra om de pengar som vi ger kommer att ha effekt eller inte.
Avgående fredssamordnaren Carl Bildt intervjuades i Haag av Anders J. Eriksson. Och på fredag utses Carl Bildts efterträdare som fredssamordnare i Bosnien. Det blir med all sannolikhet den förre spanske utrikesministern Carlos Westendorp.
Den 28 maj 1997. Ett kommentar om första omgångsvalet i Frankrike och det kommande.
Vi fortsätter i Frankrike. Frankrikes konservative president Jacques Chirac varnade i ett tal igår kväll för en vänsterseger i valet till nationalförsamlingen nu på söndag. Och det var första gången som Chirac framträdde efter det borgerliga bakslaget i den första valomgången här i Paris.
Vill ni ha gårdagens socialism tillbaka? Frågade en spänd Jacques Chirac i ett tv-tal som i stort sett bara handlar om framtiden. Chirac berörde inte alls den borgerliga valförlusten i söndags utan valde istället att tala om Frankrike på 2000-talet.
Pour réussir la nouvelle étape qui commence, la France doit relever 3 grands défis.
Vi står inför 3 utmaningar om vi ska lyckas, sa Jacques Chirac. Vi behöver en regering som står närmare fransmännen. Vi måste skapa en modern demokrati och vi måste värna solidariteten mellan generationerna och med de svagaste, fortsatte han. Han avslutade sitt tal med att vädja till fransmännen att inte försvaga Frankrikes roll i den europeiska unionen. Det var en vinklippt president som talade till nationen. Jacques Chirac missbedömde totalt fransmännens humör när han utlyste nyvalet. Den politiska instinkten tycks ha svikit den normalt rutinerade Jacques Chirac. Trots varningen för en vänsterregering så var tonen i Chiracs tal försonlig och öppen. Han hoppas naturligtvis på en borgerlig valseger. Och att döma av talet igår kväll så verkar nästa premiärminister redan vara klar. För allt Jacques Chirac sa passar Philippe Séguin som hand i handske. Philippe Séguin är en tung RPR-politiker som väcker sympati även bland vänsterväljare. Han kan nu bli mannen som räddar en borgerlig valseger och även presidentens ära. Ing-Marie Froman, Paris.
President Suharto i Indonesien håller järngrepp. Här är en rapport den 28 maj 1997.
I Indonesien sitter många av president Suhartos kritiker fängslade. En av dem är ledaren för Indonesiens enda och olagliga fackföreningsrörelse. Han greps för 10 månader sedan och väntar fortfarande på rättegång. Han anklagas för omstörtande verksamhet och riskerar dödsstraff. Ekots Asienkorrespondent har träffat Mukhtar Pakpahan.
The reason to arrest me is...
Jag anklagas för omstörtande verksamhet. Åklagaren säger att jag anstiftade kravallerna i Jakarta i juli i fjol, säger Mukhtar Pakpahan. Han bildade den fria fackföreningen SBSI 1992. Han har fängslats 5 gånger tidigare. Nu har rättegången skjutits upp eftersom han har blivit allvarligt sjuk. Han har tillfälligt förflyttats från fängelset till ett sjukhus i Jakarta. Jag hoppas att jag ska få resa utomlands och få behandling. Jag vet inte hur det kommer att gå. Allt är osäkert i Indonesien. Allt är maktspel, säger Mukhtar Pakpahan. Han är bara ett av många exempel på vad som ser ut som en offensiv mot oliktänkande i Indonesien det senaste året. 12 personer dömdes till fängelse i upp till 13 år för påstådd inblandning i kravallerna i Jakarta i juli i fjol. I förra veckan började Sri Bintang Pamungkas avtjäna ett 3-årigt fängelsestraff för att ha förtalat president Suharto. Hans brott var att han under en föreläsning kallade Suharto för en diktator. I veckan har åklagaren begärt 1,5 år i fängelse för Abrison Sihaloho, en annan oppositionspolitiker. Hans brott var ett tal då han sa att indonesierna har bestulits på sin frihet under Suhartos tid vid makten. Det är en förolämpning mot både presidenten och militären, anser åklagaren. Staffan Sonning, Jakarta.
För 50 år sedan rättades den så kallade Marshallplanen, som tillkom på ett initiativ av amerikanska utrikesministern Marshall. Han var utrikesminister 1948-52. Och planen gick ut på att hjälpa Europa efter andra världskriget. Det var 16 europeiska stater som ställde upp, plus USA. Och hjälpen utgick i form av lån eller gåvor utan återbetalningsskyldighet. Och det bildades samtidigt en ekonomisk samarbetsorgan i Paris, OEEC. Och den skulle svara för fördelningen av lånet.
Idag är USAs president Bill Clinton i Haag för att tillsammans med Europas ledare högtidlighålla 50-årsminnet av Marshallplanen. Alltså det stora amerikanska återuppbyggnadsprogrammet för det härjade Europa efter andra världskriget. Och i sitt tal i eftermiddag så väntas Clinton lansera en ny Marshallplan riktad till Östeuropa.
50 år har nu gått sedan den dåvarande sovjetiska utrikesministern Molotov svarade blankt nej till det amerikanska erbjudandet om ekonomisk hjälp efter kriget. I sista stund hade Stalin gjort tummen ner för dollarhjälpen och USA kunde andas ut. För det hade varit svårt att få den amerikanska kongressen att bevilja sådana svindlande belopp som hade krävt för att sätta hela Europa ända bort till Ural på fötter igen. I historiens sken framstår förstås Stalins nej som ett stort missgrepp. Hela raden av länder under det sovjetiska väldet vände det amerikanska erbjudandet till ryggen och det kalla kriget var snart ett faktum. 1947 låg Europa helt i spillror. Storbritanniens ledare under kriget, Winston Churchill, beskrev då i ett tal Europa som en stenhög, ett bårhus och en grogrund för farsoter och hat. Under 4 år fram till 1951 så pumpade USA in cirka 15 miljarder dollar i det europeiska återhämtningsprogrammet. I dagens penningvärde innehöll Marshallplanen den smått svindlande summan 100 miljarder dollar. Och utan Marshallplanen hade knappast dagens EU existerat. Det var den amerikanska hjälpen som lade grunden för det europeiska samarbetet. När USAs president Bill Clinton senare idag håller sitt högtidstal här i det holländska parlamentet i Haag så väntas han erbjuda Östeuropa en ny chans. I närvaro av Tysklands förbundskansler Kohl och de övriga europeiska ledarna så kommer han lansera en ny biståndsplan för Östeuropa. Men den här gången är det inte i första hand USA som ska stå för pengarna utan EU. Men tillsammans med NATO-utvidgningen till Östeuropa som Clinton drivit hårt ska detta fullända den amerikanska visionen i den 50 år gamla Marshallplanen. Att göra hela Europa demokratiskt och där bygga ett stabilt kapitalistiskt system. Anders J. Eriksson, Haag.
Thank you.
I expect a new set of initiatives to meet the demands of this time that will have an impact equal to the impact the Marshall Plan did.
Det var inte första gången västledare talade om ekonomisk hjälp till Östeuropa. Det har ju betalats en hel del pengar till Ryssland till exempel de senaste åren. Men så här, i stor politisk samling på 50-årsdagen av Marshallhjälpen till Västeuropa får det förstås symbolisk tyngd. Det var en annan värld 1947. Andra världskriget hade lagt den i ruiner. Europeer bodde i källare under stenhögar och måste bygga sina liv från grunden. Värme i form av kol tog man där man kunde. Hjälpen kom från det oskadda och välmående USA som en livboj till en drunknande, som en av mottagarna sa.
America has offered to aid in a substantial way all the free, peace-loving countries of Europe that are willing to cooperate among themselves in a broad program of economic reconstruction.
George Marshall, utrikesminister och general, gav namn åt planen. En intensiv man med barska valspråk i stil med "slit inte med problemen, avgör dem". 16 länder fick sammanlagt över 13 miljarder dollar. Först gällde erbjudandet också Sovjet och Östeuropa. Stalins utrikesminister Molotov hann säga ja innan Stalin själv avfärdade förslaget. Ett viktigt syfte med planen var att motarbeta ett kommunistiskt maktövertagande i väst. Idag hade man också samlats för att skriva på avtal om en rad handelsfrågor som stört förhållandet USA-EU. Hur en ny Marshallhjälp skulle kunna bli av är oklart. Först ska ju den här gången flera möjliga givare med egna ekonomiska problem enas. Idag påminner den här demonstrationen i Bryssel om Västeuropas gissel, arbetslösheten. Det 50-årsminne man firat idag i Haag handlar om en tid när behoven var väldigt tydliga och USA samtidigt kunde tjäna på insatsen. Idag är inte lika säkert var pengarna skulle göra mest nytta eller ge bäst avkastning.
...28 maj 1997. Ros och ris från internationella valutareformen.
Sveriges ekonomi granskas inte bara av EU utan också av den mäktiga internationella valutafonden IMF. Och det är en granskning som ger högt betyg för budgetsaneringen, men också ger rekommendationer om hur arbetslösheten ska minskas och tillväxten ökas. Och det här, det är nog påpekanden som regeringen inte gillar.
Regeringens ovanligt framgångsrika kamp för att minska budgetunderskottet får mycket beröm av IMFs granskare. Men sen kommer de gamla vanliga råden som en rad svenska och utländska ekonomer redan framfört. För att minska den höga arbetslösheten och få fart på den ekonomiska tillväxten måste till exempel skatter och vissa löner sänkas, ersättningen till arbetslösa minskas och A-kassan utbetalas bara en relativt kort period, anser IMFs granskare. Men var ska de nya jobben uppstå?
Much of the growth in the future is going to take place in the service sector. I mean, not only the low end of the service sector, but also the high end of the service sector. And growth of productivity in the service sector is what is going to be determining the possibilities for the improvement of standards of living. So the right incentives have to be provided to create employment in the service sector.
Lönerna för de högutbildade måste höjas, säger Gérard Bélanger. På grund av de låga lönerna har Sverige en mycket liten andel högutbildade och det bromsar tillväxten. För att öka efterfrågan på arbetskraft måste skillnaden mellan arbetsgivarens kostnader och den lön de anställda får ut minskas, anser Gérard Bélanger. Att sänka inkomstskatten för alla vore bra, men knappast möjligt eftersom statens budget absolut måste hållas i balans.
In order to provide incentives for the creation of jobs at all skill levels, including the lower skill levels, lowering taxes at the lower end of the income distribution could play a particularly useful role.
Den 28 maj 1997, Schweiz.
Det officiellt neutrala Schweiz sålde vapen för 600 miljoner schweizerfranc till Nazityskland under andra världskriget. Det framgår av schweiziska arkiv från krigsåren som öppnades idag. Stora mängder vapen såldes också till det fascistiska Italien. I Kinshasa, huvudstad i
den 28 maj 1997, rebellledaren Kabila har inte helt lätt i Kongo.
I Kinshasa, huvudstad i Kongo, eller Zaire som landet hette till alldeles nyligen, samlades folk idag till stora demonstrationer mot den självutnämnde presidenten Kabila och hans regering.
Demonstrationsförbudet som rebellledaren Kabila utfärdat nonchalerades helt idag i Kinshasa. Nej, Kabila mottas inte lika odelat förtjust i Kinshasa som han gjorde i landets östra delar. Många stöder förre premiärministern Etienne Tshisekedi som inte fick vara med i den provisoriska regering som Kabilas parti dominerar.
L'FDLC de Kabila est un parti état exactement comme l'était le MPR de Monsieur Mobutu.
Men Kabila har stöd, till och med av internationella observatörer i Kinshasa, trots sitt förbud mot politisk aktivitet.
I don't think it's unreasonable for the government to say at the present time we should have a suspension temporarily on demonstrations.
Den 28 maj 1997, Sverige och narkotikamissbruket.
Under 90-talet så har narkotikamissbruket bland ungdomar ökat och det är fortfarande hasch och liknande preparat som är den främsta inkörsporten. Idag presenterades nya uppgifter på mässan Sverige mot narkotika i Göteborg.
Andelen niondeklassare som någon gång använt narkotika minskade betydligt under 1970- och 80-talen. 1989 låg andelen på 3%. Men därefter har andelen ökat för varje år fram till förra året. 8% av pojkarna har prövat narkotika och 7% av flickorna. Och så ser det ut också i årets undersökning. Men allt fler säger sig också veta var man kan få tag på narkotika och fler säger sig vilja pröva.
De vanligaste preparaten är ju hasch. Även om man kan få en känsla av att det är ecstasy-LSD det handlar om när man läser massmedia. Men de ligger ganska betydligt lägre än hasch när det gäller andelen i den här åldersgruppen som har prövat.
Hur farligt är cannabis?
Det tar bort själens historia. Du kommer inte ihåg den perioden i ditt liv, det vill säga tonårsperioden, som är så viktig att ha med sig framåt. Den försvinner. Röker du hasch mellan 15 och 20 år, eller 15 och 25, så har du inte din subjektiva historia med dig.
Vad får man för bestående men om man har lagt av?
Den enda som vi idag vet som blir bestående över en femårsperiod är ju din förmåga att sortera bort stimulus som inte betyder någonting. Det vill säga att du drängs i en informationsflöde som du inte kan skärma dig mot. Det innebär att du kommer att dra dig tillbaka socialt och förmodligen också flytta ut på landet.
Även när du inte missbrukar?
Ja.
I Danmark har man börjat använda hasch som medicin på sjukhus. Vissa patienter uppmanas till och med att bilda speciella klubbar för haschrökning. Och detta sen amerikanska försök har visat att hasch kan bromsa kramper och lindra smärtor.
I USA används hasch medicinskt för patienter med sjukdomar som cancer, AIDS, skleros, grönstarr och epilepsi. Undersökningar där visar att hasch kan bromsa epilepsianfall, muskelsmärtor och kramper samt verka smärtstillande. I Danmark pågår försök.
Hvis der er en gruppe af folk som vi øvrigt kan gøre meget lidt for, fordi de ligger på deres yderste, så synes jeg det vil være ondt at forholde dem has, hvis det viser sig at kunne hjælpe dem i deres sidste tid.
Enligt uppgifter i danska tidningar så finns det i Folketinget ett starkt stöd för att permanenta försöken.
Det är faktiskt positivt, men det är tre ting jag gärna vill poängtera. För det första så är jag helt klar emot frihas. Derudover så synes jeg, at det kan være spændende at give det her til patienter, som er uhelbredet syge, som har AIDS, kræftsygdomme osv. Der tror jeg, det er en god idé. Og det tredje, jeg synes, der er væsentligt, det er, der skal være meget strenge udleveringsbestemmelser, når det her skal udleveres på recept. Så under, det skal altså være under en lægelig kontrol overfor disse patienter. Så alt i alt er positivt.
I de danske forsøgene anvendes ikke som her røkpipa, utan syntetisk hash i tablettform. Men en överläkare på Rikshospitalet uppmanar särskilt sjuka patienter att bilda speciella klubbar för haschrökning, trots att det är förbjudet. I den tyska delstaten Schleswig-Holstein har man också gjort sådana här försök, men där har man nu avbrutit dem. I Sverige är det förbjudet.
Cannabis har ju dokumenterad effekt på vissa saker, men det finns ju annan medicin som också har det, som du inte behöver röka och bli dum i huvudet av.
–29 maj 1997. Fattiga och rika i Sverige.
De fattiga i Sverige blir allt fattigare, det visar en rapport som Socialstyrelsen lämnar över till regeringen idag. Den här kartläggningen görs vart tredje år. Årets rapport visar att det är ungdomarna och invandrarna som är 90-talets fattiga. Det säger Staffan Marklund som är professor i sociologi.
Båda de här grupperna hade ju redan under 80-talet en större risk att vara arbetslösa, en större risk att vara fattiga. Men där har problemen ökat under 90-talet. De har alltså fått större problemansamling, de har fått större risker att befinna sig i fattigdomsgruppen.
Ja, 90-talets ekonomiska kris har alltså inte inneburit att det har blivit fler fattiga i Sverige. Däremot så har de som redan sedan tidigare räknats som fattiga fått det ännu sämre. Den höga arbetslösheten har gjort att stora grupper av invandrare och ungdomar nu inte bara har urus eller ekonomi med små ekonomiska marginaler. Nu börjar också allt fler svårigheter att hopa sig för de här grupperna. Med bostad, med familj och allihanda sociala problem. Oroande tendenser tycker Staffan Marklund, eftersom ju fler typer av problem en person har, desto svårare är det att ta sig upp ur fattigdomen.
Det finns ju tecken som tyder på att problemtiden, om man kallar det så, stiger. Alltså att personer som får socialbidrag exempelvis får det under längre tid. Och det är naturligtvis inte någon gynnsam utveckling.
1 miljon 650 000 människor i landet har vad som kallas mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. En ökning med 500 000 människor under 90-talet. Och nu riskerar många av dem att hamna i permanent fattigdom och utanförskap. Det säger Socialstyrelsens generaldirektör Claes Örtendahl i en kommentar till nyheten i Morgonekot att de som är fattiga blir allt fattigare.
I den gruppen så ligger det riktiga sociala problem av stor tyngd om vi inte under de närmaste åren förmår att bjuda på en öppen dörr in till arbetsmarknaden igen. Och just nu ser jag inte riktigt hur det ska kunna gå till.
Tror du att bara jobben kommer så kommer deras problem att lösas?
Nej, det tror jag inte.
De som har det svårast idag finns framförallt bland ungdomarna, invandrarna och de ensamstående föräldrarna. Men de har ännu inte blivit fler, bara fått det värre. Idag så är deras fattigdom större än vid 90-talets början, både ekonomiskt, socialt och med familje- och bostadsproblem. Och Claes Örtendahl är nu orolig över att allt fler människor ska drabbas av samma mycket allvarliga sociala problematik. Och han varnar för konsekvenserna av den ekonomiska krisen och besparingarna som stängt ute allt fler från välfärdssystemet.
Ja, det tror jag är en riktig beskrivning av. Och det är en väldigt hård tid, 1990-talet. En mycket hård tid.
Känner du dig orolig för framtiden?
Ja, det finns ett stort behov av en mycket hög grad av uppmärksamhet på den sociala utveckling som nu följer när efterfrågan stiger i ekonomin. För nu är risken uppenbar att de grupper som fick bära den största bördan under 1990-talet blir lämnade efter i den nya ekonomiska utvecklingen.
Är det bråttom att göra någonting?
Ja, det är bråttom att göra någonting.
Socialstyrelsens generaldirektör Claes Örtendahl. Och en av dem som han talar om är 25-åriga Monica som bor i Jönköping med sin man och två småbarn. Hon har aldrig haft ett riktigt jobb och även hennes man är nu arbetslös. Och när hyran är betald så har familjen drygt 3 000 kronor att leva på i månaden.
3 dagar i veckan äter vi soppa. Då gör vi en stor sats och sen äter på det då så kött en gång i veckan och stek. Om man hittar något billigt, annars så får vi undvara det med. Det är så det går.
Men det är att vända på varje krona när du ska köpa mat?
Ja, det går inte att gå in och köpa något att det här ser gott ut. Det kan vi, det går inte. Utan det är det billigaste alternativet och det vi får mest av.
Hur går det med kläder och att gå på bio någon gång och sånt?
Ja, bio har jag inte varit på 7-8 år minst. Och kläder, det köper man det nödvändigaste. Och då är det Myrorna, Erikshjälpen. Sen om man känner någon, jag har en granne då som jag brukar få, hon har större barn, så jag får till mina flickor. För det går inte att köpa nytt någon enstaka gång om det är något nödvändigt. Som skor, det försöker vi köpa nytt. Men annars är det ingenting.
Vad mer måste du försaka?
Tidningar, nöjen, allt sånt där. Läkarbesök, är man sjuk så går vi inte. Det får gå en vecka, går över. Okej, annars blir vi tvungna att gå. Men vi har varit väldigt mycket sjuka i vår och det har varit jättejobbigt. För det kommer ju tillbaka då när man inte kan gå till läkaren, men ekonomin räcker inte till.
3 400 kronor. Det var Monikas familj med 2 vuxna och 2 små barn har att leva på i månaden när hyran är betald. För att klara sig får hon ibland hjälp från släktingar och från Svenska kyrkan i Jönköping. Returglas och pantburkar som hon hittar ger också ett tillskott. För till socialen vill Monika inte gå. Just kyrkan har märkt hur fattigdomen i Sverige har fördjupats. Och förra året skrev diakonerna i Jönköping ett protestbrev till statsminister Göran Persson om det här. Och diakonen Mildred Fält, hon är arg över det nya fattig-Sverige hon nu allt oftare möter.
Man måste kunna få göra något roligt i livet. Man inte bara tänka på det här. Går det ihop sig nu med hyran och räkningar och mat? Det finns inget över så jag kan göra något roligt. Och så tycker jag inte att en stor grupp människor ska behöva ha det. När det finns så många som bollar med sina miljoner. Och det finns inget uttryck som jag avskyr så hemskt som när de säger jag är värd de här pengarna. Det tycker jag är förskräckligt.
Möter du mycket förtvivlan?
Ja, förtvivlan och det här att det är orättvisan, det ordet möter vi ju mycket. Men också hopplöshet, ska det vända, ska det kunna bli bättre på något vis.
Mildred Fält, diakon hos Svenska kyrkan i Jönköping. Reporter Erik Lindfält, Ekots redaktion i Jönköping och tidigare också Marie-Jeanette Lövgren. Och vi har fler nyheter om ekonomi.
Det gäller statens ekonomi. Budgetunderskottet blir i år 12 miljarder kronor, vilket är en kraftig minskning jämfört med prognosen från april månad, där underskottet spåddes bli 38 miljarder. Förbättringen beror på att Riksrevisionsverket i sin senaste prognos räknat in försäljningen av Nordbanken som beräknas ge staten 26 miljarder. Statens inkomster nästa år beräknas bli 667 miljarder och det är 12 miljarder högre än förra prognosen.
Konjunkturen i norra Sverige förbättras efter en svag höst och den ökade produktionen och orderingången inom sågverksindustrin tyder på en kommande högkonjunktur.
–29 maj 1997. Presidenten Kabila i Kongo. Han vet inte ens vad demokrati är för något.
Så fortsätter vi med nyheter från den nya republiken Kongo där Laurent Kabila idag formellt utser sig själv till president. Och samtidigt samlar han all makt i sina egna händer.
För första gången ska Kinshasa-borna få se och höra den nya ledaren Laurent Kabila. Det här är en historisk dag, förklarar den forna rebellradion Folkets röst. Och manar alla att möta upp på stadens stora sportarena, nu omdöpt till Martyrernas stadion. Där ska Kabila installera sig själv som president i den nya republiken Kongo. Och som en försmak på vad den nya presidenten vill så lästes ett 15-punktsprogram upp i radion sent igår kväll. I det tilldelar sig Kabila nästan all makt. Att styra landet, leda armén, utse och avskeda regering, stifta egna lagar och kanske införa demokrati genom allmänna val om 2 år. Fram till dess är all politisk verksamhet och framförallt politisk opposition förbjuden. Och för den vanliga medborgaren innebär det en tid i stor villrådighet och osäkerhet. Det som är tillåtet idag kanske är förbjudet imorgon. Personliga friheter tillåts bara så länge medborgare uppför sig ordentligt, hette det enligt deklarationen igår. Och varje dag kan man få höra nya regler läsas upp i radio eller se meddelanden på en textremsa i tv. Som till exempel att det numera är förbjudet för kvinnor att klä sig sexigt, det vill säga i minikjolar eller snäva byxor. Och igår förbjöds också användandet av bärbara telefoner, det enda telefonsystem som fungerar i landet. Så förväntningarna är stora att Kabila nu klargör sitt mål och förtydligar sitt budskap inför befolkningen i Kinshasa. I ett land som ännu inte har en fungerande regering, inte har gällande grundlagar och vanliga lagar, inget domstolsväsende och ingen statsapparat. Men däremot en ledare vars ord nu är lag, den nya presidenten Laurent Kabila. Vincent Dahlbäck, Kapstaden.
Ja, många frågar sig hur pass demokratiskt den nya Kongo egentligen kommer att bli. Men det största problemet med den nya regimen är snarast att den inte har några program alls för vad som ska hända i landet. Det säger professor Philip Reintjens, en av världens främsta experter på Centralafrika.
The fact that we do not exactly know what Kabila is up to, what in political...
Ingen vet egentligen vad den före detta rebellledaren, numera presidenten Laurent Kabila, vill göra med sitt nyerövrade land. Det säger professor Philip Reintjens, som är en av världens ledande forskare på Centralafrika. Den löst sammansatta rebellalliansen har hittills bara haft ett gemensamt mål, att störta envåldshärskaren Mobutu. Först nu kommer den verkliga prövningen, att styra det nya Kongo. Och ännu har professor Reintjens inte sett några skriftliga dokument om vad rebellerna vill göra ekonomiskt, politiskt och socialt med landet. De få signaler som har kommit har oroat regeringar i väst. Senast nu förbudet mot demonstrationer och annan politisk aktivitet. Och Kabila svävar också på målet om när nya val ska hållas. Trots det så tror professor Reintjens ändå att president Kabila mest är en pragmatiker och att det snart ska visa sig. Han ger som exempel exploateringen av landets stora mineralrikedomar. Där har rebellerna visat upp en ultraliberal attityd när de har välkomnat utländska intressen och delat ut tillstånd. Vad Kabila måste göra nu politiskt för att visa sin pragmatiska sida är att bjuda in oppositionen att dela makten, anser Reintjens. Mycket vapen är i omlopp i huvudstaden och bland olika grupper runt om i landet. Om inte Kabila lyckas få med alla parter i sitt bygge av det nya Kongo så väntar i värsta fall ett nytt Somalia, fullständig väpnad anarki. Men den här gången i ett av Afrikas största länder.